Yle Vega.
Onsdagskvällen fortsätter i Yle Vega med programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin. Och idag pratar vi om att reparera bilar. Om du hör till dem som inte alls förstår dig på bilar så lovar jag att du är lite klokare om en timme. För jag har tänkt att vi pratar om bilens teknik så att de flesta hänger med. Och jag har nu fått Jonathan Sjöberg med mig till studion. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är bilmekaniker, du är bilingenjör. Har du några flera utbildningar ännu som inte jag vet om?
Nej, det är ganska bra det. Och sen ganska bra intresserad i entreprenörskap. Så jag har tagit kurser kring det också.
Nåja, hur länge har du hållit på att skruva på bilar? Det vill säga, när började du på den här bilmekanikerlinjen? Var det?
Ja, så skolan började 2009.
Ja.
Och blev färdig sen 2012. Mm. Och en bakgrund före det så har det här i familjeföretaget haft, vad heter det, bärningsbilar. Så man har en bil på mig när jag var 4 år med skiftnyckel i handen. Och hade det fixat på de här hinorna.
Just det, ja. Och hör du har en ganska intressant business på gång. Berätta vad du gör.
Yes, det är alltså Live Auto och det är en bilimportörs tjänst till egentligen vem som helst som köper en bil utomlands ifrån. Och tjänsten går ut på det att vi säkergör att vad är det för bil och vad är faktan kring bilen. Mm. Så att om du köper bilen så får du en klar bild som baserar sig på fakta, inte bara på vad försäljaren säger.
Ja. Hur har du kommit in på den här businessen?
Det är en faktor, eller det är liksom många faktorer som har plussat upp sig, som just den här bilmekanikerskolan. Och sen läste jag mig till bilingenjör och var på utbyte till Tyskland. Och i Tyskland, helt kort sagt, så insåg jag bara att wow, att de här bilarna är ganska bra skick. Och blev nyfiken kring det och började titta på priser och insåg att priserna är också ganska bra här i Tyskland. Så bestämde jag att göra slutarbete kring det här ämnet.
Och så började din business där. Nu har du, hur mycket skruvar du på bilar i dagens läge? Gör du något åt de här bilarna som importeras sen?
De bilar som vi importerar, så det mesta som vi gör är att vi ser till att de är i fint skick, sätter, vad heter det, finska plåtar på och liksom sånt här, kanske liksom makea till dem och liksom se till att de är liksom i fint skick. Men sen på sidan så fixar jag gärna mina egna bilar och håller också på med att hyra ut bilar. Aha. Så de hyrbilarna, så det kommer ju, vad heter det, ett och annat att fixa på dem. Mm. Så till exempel böt jag kopplingen här nu förra vad heter det, hösten.
Ja. No, men du, det finns bilder på dig när du står med skiftnyckel i hand som liten kille. Vilken var din första bil?
Oj, det var en bra fråga. Min första bil så var en Toyota Celica 1991 med en 2 liters bensinmotor.
Just så. De var ganska tuffa bilar.
Ja, de var nog nice och de hade de här lyktorna som kom upp liksom. Så, ja, så det var nog, det var grejer.
Ja. No, men hörde, vi har en hel del att prata om och du som lyssnar så du kan skriva in frågor till Jonathan. Adressen hit är liteklokare@yle.fi. Vi har fått in flera frågor som vi ska ta itu med här småningom. Jonathan, när man köper en ny bil så behöver man ju vanligtvis inte tänka på reparationer. Men sen när man köper en begagnad bil så behöver man ju veta lite. Vad är det man ska ha koll på när man går och tittar på en begagnad bil?
Ja, så alltså en bil, vad heter det, är ju en maskin med mycket komponenter i sig. Och den påverkas mycket också av den före detta liksom ägaren, hur den har kört och servat den. Men mitt tips till att liksom ta reda på så är att ta reda på dens, vad heter det, servicehistoria. Mm. Hur har den tagits hand om? Har den liksom bytits olja när den ska bytas? Så har den liksom fått nya bromsar och så vidare? Mm. Och med det andra ska jag titta på ägaren. Vem har kört bilen? Är det liksom en privat människa? Är det liksom korta sträckor, långa sträckor? Är det en firma? Är det en taxi? Är det liksom något sånt här? Och sen ska jag nog kolla som ett tips. Som kan vara lite svårt kanske att se, men färgen på bilen. Och vad jag menar med det är att när ni tittar på bilen, när ni går och kollar på en bil då, som är begagnad, försök kolla att ser ni en sån här färgskiftnad i liksom olika paneler eller liksom metalldelar. Jaha. För om ni hittar det så kan det tyda på att den har kanske varit en krock och den har målats. Och när du målar så, att få den här exakta färg liksom stämman kan vara ganska utmanande.
Just det, ja. Men något annat som, där, som man liksom ser med blotta ögon, att det här är riktigt en, som man säger på finska, en pommi.
Ja. Ja, alltså det där grejen är det att en bil, beroende då förstås vad det är för bränsle och vad den liksom har för växellåda och teknik i sig, så har jättemycket komponenter i sig.
Mm.
Så det är nästan omöjligt för vem som helst att hitta liksom varenda fel på en bil.
Mm.
Så det är liksom, man ska vara medveten om det.
Mm.
Så för att göra det simpelt för sig själv tycker jag att man ska liksom kategorisera lite grejer så att man ska hitta till sådana grova linjer i bilen liksom.
Mm.
Och ja, då ska jag som sagt börja med den där serviceplanen, har den följts, har den tagits hand om, just ägaren, lite få en bild att vad den används till, kolla den där korgen liksom, se att liksom är den sliten, vet du, är den liksom sådär, matchar den här liksom, vad den här är körd. Och det där och sen är det kanske också bra att veta att desto mer liksom komponenter du har i din bil, vet du, att har du säkert liksom, vad heter det?
Vad är det på finska?
Den här handbromsen.
Ja, alltså handbromsen om den är elektronisk.
Jo, eller liksom luftkonditionering, och det finns ju i de mesta bilarna, eller tutkan, eller vad som helst. Så desto mer komponenter det finns i en bil också betyder att desto större chans det finns att liksom något av det. Mm.
Hur, du sysslar med det här att folk köper bilar utomlands ifrån. Hur riskabelt är det att köpa utomlands ifrån då? För där är det lite svårare att få tag i den här historien och service, hur mycket man har följt serviceplanen.
Ja, jättebra fråga. Och det här är ju definitivt en liksom fråga som svänger många bort från att köpa utomlands ifrån bilar. Jag skulle säga att med liksom rätt strategi så är det liksom helt lika tryggt som att köpa från Finland.
Mm.
För det är försäljare som vill få sålt sina bilar. Mm. Och det är bilar som liksom har sin egna historia.
Men hur mycket gäller garantin? Om jag köper en bil från Tyskland på egen hand och så kommer det fram att det var en massa fel. Får man garanti på dem också då?
Ja, du får nog, vad heter det, köpt garanti till bilen, liksom om det behövs.
Mm.
Sen har ju tyska försäljare samma ansvar som liksom andra försäljare i Finland. Sen är det ju förstås den här distansen blir ju, att om de ska repareras till Tyskland så är det ju en annan femma. Mm.
Ja, ja.
Men allt går nog ut på det där att du gör en ordentlig koll på bilen. Mm. Få liksom en klar bild och fakta liksom om den. Vad är det du liksom håller på att skaffa?
Och då kan man ta med en Jonathan eller någon bilingenjör när man far till Tyskland och köper en bil. Förra veckan så hade vi, då pratade vi om att träna muskler, och då hade jag idrottsläkaren Klaus Köhler och fysioterapeuten Victoria Lindholm här. Och de har fått ställa varsin fråga till dig, och Klaus han frågar så här.
För de gamla bilarna man kunde själv mäcka på, så finns det något man själv kan göra, eller är det så att allt ska gå via en mekaniker, ingenjör nu för tiden?
Ja, det var en kort och koncis fråga. Det finns ju en del som man kan göra själv, men det är ju som han den här Tom Hellsten sa också, som vi pratade med här för nyheterna, att tidigare kunde man skruva mer på bilarna, men i dagens läge kan man inte. Varför har det blivit så här?
Jag skulle kanske säga att det liksom går att skruva på bilar nu för tiden. Liksom dieselbilar och bensinbilar och också elbilar. Sen är liksom den här kanske frågan att hur liksom vågar folk gå in på det där området. Mm. En annan liksom femma. Men principen kring bilar är ännu samma. Liksom det är delar som ska bytas, och de delarna får man köpa om det behövs.
Jag tänkte, då kan vi ta en fråga. Här är en som signaturen Buscha för som frågar. Kan man så att säga prata med bilen via OBD2-uttaget för att få en överblick på hur bilen mår elektroniskt och mekaniskt? Vad vill du svara åt honom?
Ja, det där var faktiskt en jättebra fråga. Och de som inte vet vad OBD betyder, så det är onboarding diagnostics i bilen. Som i kort sagt är liksom data, liksom info om bilens, vad heter det, olika sensorer och datorer som talar med varandra. Och de samlar upp då info om det kommer upp någon liksom sån här störning eller liksom något som inte var enligt programmeringen liksom satt. Så svaret är ja. Enligt OBD så kan du kolla liksom hur din bil mår och liksom vad det här, hur den liksom presterar och så. Sen skulle jag säga att till det så skulle du behöva också medvetande också att vad de här värdena betyder. Mm. Att liksom, om du får insprutningen på det här värde, att du förstår att är det för lite eller för mycket. Mm. Eller om oljens temperatur är X, att liksom, är det bra eller dåligt.
Mm.
Så all den här datan fås ut från bilen. Mm. Sen är det frågan på människan då, att liksom, att lära tolka då, att vara rätt och fel.
No, den här bilmäkaren Tom, så han sa att man kan ju inte alltid lita på den där, vad hette den nu? Glömde jag
OBD.
Det. Ja, att de där sensorerna kan det kan vara fel i sensorerna. Så borde man då ändå anlita något proffs för att säkerställa att är det nu något fel som jag borde fixa eller vad?
Ja, det är också en liksom bra point tycker jag. För bilar, som sagt, har jättemycket komponenter i sig. Mm. Och de här komponenterna jobbar mycket tillsammans. Så bara för att en sensor säger liksom att hej, den här funkar fel.
Mm.
Så kan betyda liksom att det är en annan komponent som liksom inte funkar rätt.
Mm.
Men sen att det är inte den här sensoren som gav den här signalen.
Okej.
Är fel, utan det kan vara någon annanstans. Då måste du ha liksom den här expertisen att förstå bilen.
Mm.
Och förstå, liksom, okej, det här är kopplat till det här. Liksom, så då måste man ta allt det i beaktande för att sen hitta fel.
Mm. No, men tips om enkelt underhåll som man kan göra själv och hur man förlänger bilens livslängd. Du nämnde här i förbifarten att det där att byta olja, att det är viktigt. Hur ofta ska man byta? Jag menar, det är en del biltillverkare säger att var 30, med 30 000 kilometer mellanrum och andra säger 15 000. Vad säger du?
Ja, som sagt så mitt råd är nog att följa de här, vad heter det, tillverkarnas, vad heter det, instruktioner och följa enligt det. Jag tycker om dock att byta oftare oljan. Så jag byter olja mellan 15 000 kilometer.
Mm.
Och det är nu helt enkelt bara därför för att oljans system är kort sagt att ta bort, vad heter det, smuts. Och sen också kyla ner och smörja motorn. Så jag vet bara att den liksom mår bättre av det. Så, och jag har märkt att det har haft en liksom bra påverkan på.
Ja, motorn håller längre när man, ju oftare man byter. Men är 30 000, är det liksom, enligt dig, är det helt katastrofalt att ha samma olja så länge?
Jag skulle älska att kunna ha bara ett simpelt svar på det här, för det har också mycket skillnad vad för olja man har i motorn och liksom det har en hel egen värde där. Så jag skulle följa nog den här instruktionerna från biltillverkaren, men jag skulle nog byta den oftare än 30 000.
Ja. Okej. Okay. Men innan man, alltså en del har ju den stilen att de för bilen på besiktning för att få en lista på vad den har för fel. Men om man gör det tvärtom, att man kollar innan man far på besiktning, vad tycker du att man ska gå igenom?
Ja, så jag skulle säga en sån här quick, vad heter det?
Quick check.
Ja, kanske. Lite sån här runda då, för att liksom klargöra att blir det här liksom en onödig gång till besiktningen eller få det på första typ igenom. Så ja, jag skulle kolla lamporna. Att funkar alla lampor?
Ja.
Liksom, eller är det någon som har brunnit eller liksom så?
Och det kan ju vem som helst. Det behöver man inte vara tekniskt intresserad heller.
Ja, kulla. Så du ser det ganska klart. Liksom, att funkar blinkarna, funkar liksom framljusen och bromsljusen och så.
Mm.
Så var uppmärksam på lamporna. Sen det andra skulle jag säga är däcken. Och ni kan enkelt ta liksom en 2 euros mynt, sätta det dit i mitten av ringen och kolla liksom den här, hur djup den här är. Så sommardäck är minimi 1,6 milli och vinterdäck 3 milli. Så grovt sådär att om det är under 4 milli kanske du borde lite checka.
Ja, så det kan bli underkänt i besiktningen om man har för lite slityta kvar.
100%.
Mm. Sedan, lampor, hur är det med bromsarna? Kan man kolla dem själv?
Ja, så det skulle jag uppmuntra folk faktiskt att vad heter det, aktivera sig på. Och, för det är ganska enkelt att kolla. Att kolla de här bromsklossarna, gå med en telefon, liksom, kolla med ficklampa dit. Försöka hitta, liksom, man ska hitta det där bromssoket. Så sen försöka titta liksom, dit emellan så ser man bromsklossen. Mm. Om det är liksom en, vad heter det, skivbroms. Och skivbroms är alltid fram, så det kommer man ju alltid att se. Så det där. Så ja, om den är liksom under 25%, och då kan ni tänka er att det är liksom från 1 till 2 cm en normig bromskloss. Ja. Så om 25% av det syns, så då är det nog fine. Men om det är liksom under, kanske du borde byta då den här liksom bromsklossen.
Sen har jag noterat ibland att de här, vad är det här som syns liksom genom fälgen? Att
den, jo, det är bromsskivan.
Bromsskivan. Att den är lite rostig. Mm. Är det illa?
Det är nog illa, ja. Det där, för det kan man också få, vad heter det, underkänt då från besiktningen. Men där kan man lite ha spelöga att om du går och köra och du bromsar bilen, att om den liksom far bort, om det är sån här riktigt sån här på ytan bara, så då är det fine. Och om den där bromsskivan också, så och vad man kan kolla då före besiktningen, är det där rostet som en bra punkt, och sen är det så här, om det finns sån här, vad är ora, en sån skena.
Skåra.
Ja, skåra. Skåra var bra ord.
Ja.
Så om det finns såna, och man märker att den är lite ojämn, den där liksom ytan. Man kan också sätta pekfingret. Liksom
ja, att den är ojämnt sliten.
Ja, så då kan det också tyda på att okej, den här börjar nog vara ganska liksom sluten. Du borde jag.
Och sen märker man ju förstås på bromseffekten när man bromsar och det inte bromsar lika bra. Men det går ju så småningom så man märker ju inte egentligen när det avtar.
Ja, no, jag tror nog att den kommer nog att bromsa. Det är bara det att sen när bromskossen är slut så börjar det liksom få metall mot metall och då liksom hör du det. Ja, det. Så det där.
Kan det ju vara vissa lampor som tänds i instrumentpanelen. Berätta nu vilka... När vilka lyser så ska man inte köra en meter hemma.
Ja, jättebra. Och det här faktiskt kan ni ta i beaktande också om ni är på väg till besiktningen. För det ska inte få synas då, liksom de här varningslamporna. För det tyder då på att det är någonting som måste fixas. Men röd lampa. Stanna bilen. Och släck bilen. Och liksom ring antingen liksom väghjälp eller kolla instruktionsboken att vad betyder det här. För risken är med den att om ni fortsätter att köra, men om det är en röd lampa, att ni förstör bilen mera med att ha den igång.
Okej.
Okay.
Men om det är gula lampor, vad betyder de då?
Ja, det är alltså en varningslampa. Och det betyder att det bör stå i beaktande, men du får fortsätta köra. Så det kan handla liksom att spolarvätskan är slut, en lampa har brunnit ut, liksom att du bör, vad heter det, ta det här beaktande och reparera det eller åtgärda det, men du får köra vidare. Det är helt fine.
Just det.
Så.
Nu, det här var lite på allmänt plan, men sen hade kommit in flera frågor. Jag tänkte vi kan ta den här. Jag har en Volkswagen Golf 1,2 liters årsmodell 2016. Den har 119 000 kilometer i mätaren. Borde jag byta kamrem? Hur vet jag att kamremmen är i byteskick? Ger den något symptom? Kan man påverka om kamremmen slits snabbare? Vad kostar ett kamremsbyte? Här är ganska många frågor nu. Ja, hur vet man att en kamrem borde bytas?
Ja, vad heter det? Nå, den här...
Vad är en kamrem? Kan du förklara kort?
Det kan jag definitivt göra. Så det är liksom, kamrem är den som snurrar egentligen på hela motorn.
Okay.
Så det är en rem som, vad heter det, tack vare liksom, när du startar bilen och startmotorn sitter igång motorn, så vad heter det, snurrar då på liksom V-axeln. Och där är liksom kolvarna och ventilerna, vet du, hela den här, man kan säga, klocksystemet så börjar sättas igång.
Ja. Och hur vet jag då när jag ska byta den? För jag har förstått att om den går av så då blir det dyrt.
Ja, man kan tänka så här helt kort. Om kameramän far sönder så är det som en klocka som alla kugghjul far i otakt och det liksom bara liksom kärvar fast.
Ja.
Och sen när du har plus 200 delar som måste sen tittas igenom så det blir dyrt.
Ja.
Och kameramän, beroende på modell, så måste man byta mellan 4 år till 10 år. Och jag vad heter, uppmuntrar att kolla instruktionsboken. Vad är er specifik bils liksom kamrens tid, vad heter det? Och sen är det också så där att det kan vara upp till 180 000 kilometer. 120 000 till 180 000 kilometer. Att vilken del kommer först?
Ger den något symptom ifrån sig när den håller på att bli sliten?
Ja, alltså det här det är en jättebra fråga, för den ger jättelite symptom. Och vad heter det? Liksom, ja, alltså det är det att den är ganska liksom... Du, i ditt vanliga körande tror jag inte märker.
Vet, nej, att den har inte något ljud heller.
Nej, för den snurrar med där. För sen när den far så liksom, far det liksom helt.
Okay.
Så vad man kan göra är att, för det finns oftast en sån här plast liksom kåpa över den här kamremmen eller någon sån här kikhål eller någonting. Så man kan lite titta var den är och titta in dit och titta liksom, hur ser den här kameramen ut? Den, här, vet du, den ser ut som en sån här plastrem. Den är liksom metall där inne och det finns liksom, den är plastmetall och mycket annat gummi. Så om du tittar på den och du tycker att den är lite repig eller den är lite sådär sliten. Eller om den ser liksom svart och liksom jättesådär särma ut, så då är det fine. Men om du tycker att den liksom ser sliten ut, så skulle jag nog...
Ja, man kan ju alltid be att de på verkstaden, när den är på någon service, att kolla kamremmen.
Ja.
En del bilar har ju inte kamrem, utan kam... Heter det kedja?
Kedja. Ja, kyllä.
Ja. Ska den, håller den forever, eller ska den också bytas?
Ja, det är faktiskt en bra fråga också, för det, den, vad heter det... Tänker man att den håller längre, för det är en kedja, att den borde ju inte töjas.
Nej.
Men det gör den. Så den ska också bytas. Och på den har jag en symptom att den börjar liksom, för ni kan tänka en cykelkedja som blir lös så här.
Ja.
Och den här lösa kedjan som tar emot en metall som i den här metallkåpan till exempel.
Ja.
Och då kommer det sådant ljud.
Ja, då kommer det ljud, just det, ja. Det är lite klokare du lyssnar på. Vi pratar om att reparera bilar tillsammans med Jonathan Sjöberg. Jag heter Camilla Andelin. Förra veckan pratade vi alltså om att träna muskler och då hade jag fysioterapeuten Victoria Lindholm här och hon ställer en fråga till dig, Jonathan.
Jag skulle vilja ställa frågan, skulle han själv köpa en elbil?
Ja, vad säger du till det?
Oj, alltså härlig fråga för det första. Jag har bollat jättemycket med mina kollegor kring det här. Min ställning är att 100%, jag skulle 100% köpa en elbil. Den har mindre komponenter och vad heter det? Ja, jag vet inte, de är tystare att åka med och liksom. Sen älskar jag den där tanken med att hemma skulle jag kunna ladda. Jag skulle alltid kunna sticka iväg hemifrån med en full tank. Så ja, jag skulle nog köpa.
Men du har inte ännu?
Jag har inte ännu. Nej, jag faktiskt kör med diesel och jag är jättenöjd med det också.
Sydö, det var lite överraskande. Hör du, får vem som helst reparera en elbil eller ska man ha utbildning för det?
Ja, det vad heter det, är ju nog så att en bil så det är den personens egna egendom.
Men jag tänker på en proffs, alltså vem som helst bilmekaniker, måste den ha någon specialutbildning för att kunna reparera elbilar?
Jag skulle nog säga att vad heter det, i de här elbilsreparationerna så bör det nog föras till någon som har en skolning och certifikat på det.
Okay.
Oftast de här som har Bosch-certifikatet så, eller märkesfirmornas certifikat så kan man nog lita på.
Mm. Men du menar alltså att man själv kan våga gå potta på en bil, på sin egen bil, en elbil?
100%.
Okej, okay. det är din bil. Och du. Men hur går det med garantin om du går och petar själv?
Ja, det bör man nog kolla. Och man måste ju överväga, vad heter det själv, att vara liksom, vad det där, vad för vägar man vill gå. Men liksom om du fast har en Tesla, säger en elbil, fullt elbil, de har bra instruktioner på internet, liksom hur den är uppbyggt, hur du ska fixa det. Om du ska byta liksom en axel eller liksom någonting som, vad heter det? Jag vet inte, här på finska inte. Koiranluo, de här liksom.
Ja, det vet jag inte vad det är.
Men det är alltså kopplat till julinställningen och sånt. Så.
Mm.
Så du hittar på nätet helt sådär, att step by step hur du ska göra det.
Ja, jag tänker mig kanske lite så att har man råd att köpa en Tesla så har man kanske råd att föra den och lagas.
Nå, du skulle nog vara överraskad att se. Det finns många av oss här.
Har du här en Närpesbo som frågar så här. Jag har en Volkswagen Passat 2019. Vad händer då stora batteriet är slut? Kan man fortsätta att köra på enbart bensin eller slutar bilen att funka då? Det är ju svindyrt att byta hybridbatterier. Det tycks alltså vara en hybrid Volkswagen det här.
Ja, faktiskt. Alltså skillnaden med vad heter det, hybrid och elbil vet ju alla att den liksom har en mindre batterikapacitet än en elbil och den har då en antingen bensin eller en dieselmotor till liksom, som kompar den.
Ja.
Men grejen med de här hybridackorna är det att den här cykeln fan mycket snabbare. Eller vi säger så här, att den liksom, när det är mindre akku så den där cykeln far mycket snabbare.
Ja, så den måste bytas tidigare än på en elbil. Okej.
Okay. Ja, det har liksom kommit fram nu. Vad heter det?
Ja.
Att vad heter det, då måste man byta liksom, eller reparera den akku. Man behöver inte alltid kanske byta hela akku. Men...
Nej, men som han frågar här, kan man fortsätta att köra på enbart bensin eller slutar bilen funka?
Det är nog riktigt beroende på bilen. Jag vet nog bilar som är liksom 200 000 körd, som är plug-in hybrid. Och liksom, kanske inte batteriet bär så långt, men liksom, du kan köra med bensinen. Liksom, det är helt fine.
Jaha, jag har inte vetat. Jag har trott att man alltid måste byta. Nej, men hör du, sen är här Magnus som skriver så här. En sak som sällan nämns i elbilsdiskussionen som jag inte förstår att man lämnar bort, det är att elbilarna lär vara så billiga att ha och köra, men service- och reparationskostnaderna tar man inte upp. En som hittills har reparerat och servat sin riktiga bil, alltså bensin eller diesel, och sparat stora summor som jag anar ugglor i mossen. Är det alltså, är det någon skillnad i att reparera el- och bensin- och dieselbilar?
Jo, 100%. 100%. Vi måste komma ihåg här att dieselbilar har funnits i över 100 år. Liksom.
Ja.
Så det där, så, jag menar, det är, ja, jag menar, det finns verktyg och det finns liksom att ta i tur med det och mycket som kan och vågar liksom ta i tur med det. Så den där liksom, och de där komponenterna att byta så liksom går till ganska så att man byter en komponent så är den fixat då. Men sen den här elbilen så det är ändå relativt ny grej.
Teknik, ja.
Många liksom, det börjar liksom växa nu de här verktygen som tar hand om de här elbilseparationerna. Men alltså min bild för tillfället är den att den är nog, det kan bli liksom dyrt att det där nosen hamnar reparera. Vad heter det?
Mm. No, alltså du, var det du som skrev åt mig eller var det läste jag någon annanstans att sådana elbilsreparationer kan bli liksom upp till 45 000 euro så att de blir dyrare än vad bilen är värd?
Ja, 100%. Och det där, det har kommit också fram att till exempel så här nya Mercedes som är sån här EQA eller EQC så vad heter det, hade det kommit något fel i batteriet och den hade till och med, vad heter det? Ja, alltså liksom, den var en relativt ny, så det kom någonting, en sån här Kenno i batteriet liksom for. Mm. Och de måste väl byta upp det där med hela batteriet, liksom paketet, så det blev nog jättedyrt. Mm. Och det blev då dyrare än hela bilen, för vi måste komma ihåg en sån här EQA också, så liksom, de är ganska förmånliga priser för tillfället. Det kan vara till och med 29 000 kan du få en, och det är en jättefin liksom, bil.
Ja. Okej. Men sen frågar den här Magnus också att jag tror att man kan glömma att dra husvagn eller en tyngre husbil med en elbil, speciellt på vintern, eller hur är det? Kan man dra alltså med elbil husvagn?
Ja, alltså den ska jag definitivt följa då din bils, vad heter det, fabrikens instruktioner kring det här. Men du kan nog 100% dra med elbilar och husvagnar.
Är det någon skillnad sommar, vinter?
Här kommer vi till liksom akkun då, och dens kapacitet. För liksom ni har säkert sett nyheter att när en elbil kör på vintern så är räckvidden mycket lägre än på sommaren. Mm. Och då kan du tänka dig att om du har en husbil som väger x mera, så då kommer vi till enkel fysik då, att om massan blir mera och det är kallt, så då blir räckvidden ännu lägre.
Ja.
Så, men det går nog att följa fabrikens instruktioner.
Ja, att man tar det i beaktande, att man kör inte så långt när det är vinter och kallt, om man drar på någonting sånt.
Ja.
Jag tror att vi är klara med elbilsdiskussionen, då vi ska se om det kommer in fler frågor så pratar vi. Men sen är här två frågor som handlar om diesel. Här är Nomi som frågar, hur startar jag min Ford Focus 2012 diesel om glödstifterna är slut? För att få den till verkstad hjälper det att jumpstarta akkorna, alltså med kablar. Glödstift, vad är det för någonting?
Yes. Så har du hört om tändstift?
Ja.
Så egentligen glödstift är tändstift i en dieselmotor.
Okay.
Så hon talar om en dieselmotor.
Mm.
Och ja, alltså möjligen skulle den kunna starta med att liksom koppla den till jumpstarts. Men det där, om den är slut så, vad heter det? Då är det nog bäst att byta dem. De delarna brukar inte vara så hemskt dyra.
Nej.
Så
den måste boxeras till någon verkstad för att... den startar väl inte alls?
Alltså... Den kan nog starta. Men liksom, nu tyder det på att de är slut. Så I would give it a go. Men liksom...
Ja.
Om inte den startar, så då är det nog bäst att sen föra den någonstans att...
Nu kommer jag på här när vi talar om det här kamremsbyte. Jag vill ännu fråga en fråga, vi besvarar inte den frågan. Vad kostar det att byta en kamrem? Det varierar säkert på bilmärke.
Ja, och sen förstås vem som gör det.
Ja, det är klart det.
Liksom att, vi kan säga så, vi tar den här Kansanauto, Volkswagen, så liksom delarna kostar typen 200 euro, skulle jag säga.
Ja.
Och då är det vattenpump på remmarna liksom, och de här skruvarna till det. Sen är det helt fast på vem är det som gör det. Att göra det själv, så är det bara liksom kostade delarna plus din tid. Sen kan jag nog uppmuntra att använda sån här tävlingstjänster som Autogerry eller Huoltobotti. Och få liksom många anbud på den här liksom arbetet. Och det kan bli kanske en från 400 till 800 euro.
Ja, för det är väl ganska arbetsdrygt. Man måste skruva loss ganska mycket för att byta den här kamremmen, är det inte så?
Vi säger så att det är ett ganska liksom ansvarsfullt arbete. Att du måste liksom sätta tillbaka den nya remmen så att liksom kuggarna är på rätt plats.
Mm.
Och tändningssystemet liksom är alignat med allting. Så det är kanske mer det att det tar, att du måste ta delar bort från bilen och kanske till och med sänka motorn ner och så, men det är inte kanske det där stora jutton, att den stora jutton är att du ska få det rätt.
Jo.
För du har ändå ett ansvar, för sen kan det fara i knut.
Sen ännu en dieselfråga. Upprätthållning av dieselbilars uppsläppssystem?
Ja, 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 det är så, liksom avgas, den här ja, tillbakaföringssystemet.
Ja, så som EGR och DPF, går det att rengöra dem för att slippa köpa helt nya system som kostar mer eller mindre cirka 1000 euro, frågar Robert Mattsson.
Ja, det är en bra fråga. Och jag skulle nog uppmuntra att liksom, om man är nyfiken att uppehålla sin bil, så det går 100% att rena de här. För vad som händer är det att det liksom blir den här sote. För ja, du kan tänka dig, vet du, diesel och avgas som liksom, vet du, svänger från avgasröret in tillbaka och den ska in till motorn tillbaka. Mm. Och det är för att liksom det är mer miljövänligare. Men sen när du har kört fast 150 000 eller 200 000 kilsa med det, så den där, det packar upp med sote.
Ja.
Så, och det är jättevarmt också, så det kan vara jätte liksom fast där. Men du får 100%, vad heter det, bortslipat det och med en skruvmejsel och liksom med kniv och grejer. Att liksom, då ska du ha delen i din hand och liksom få det.
Ja, så man behöver nödvändigtvis inte förnya det helt och hållet.
Nej, alltså förstås får du ju en liksom smooth ride med en ny del, säger jag det. Men liksom att om du vill så kan du nog också biffa till det liksom.
Ja. Hur ska man förhålla sig till rost?
Ja. Så rost är ju alltid ett sånt här, man alltid tänker så att oj nej, det är liksom en disease här liksom, på min bil, att jag måste föra den liksom och skrotas.
Ja.
Så det där, bra fråga det här, att hur man ska förhålla sig. För ja, det kan ju vara en kosmetisk fråga, att det kommer vid dörrkanten eller det kommer liksom, vad heter det, vid bakluckan liksom, eller någonting sånt här. Och då kanske det är mer att vill du liksom slippa upp det och måla upp det och så att liksom piffa till den här kosmiska sidan. Och jag skulle älska att jag skulle kunna ge en sån här one size fits all svar på det här, men det går inte riktigt. För också om du hittar rost, så kan det också tyda på att den här bilens ram, rostskydd, när den liksom dippas in i fabriken, en sån här rostskydd, liksom, kemisk liksom process, så har brutits. Och då kan det liksom vara att, hade det varit en krock, så kommer det liksom cracks fram och då kommer det liksom därifrån in. Men jag skulle kanske förhålla mig med lugn med det. Liksom att, vad heter det, jag skulle ta det ändå så att säga, liksom ha, vad heter det?
Att det är en kosmetisk grej? Ja,
ja, jag skulle kanske ändå liksom ta, liksom vara så där mer lugn kring det.
Men sen kan det ju vara rost, jag menar det kan ju vara rost annanstans, vad det nu finns under bilen.
Ja, i botten, det
ja,
tänker du då.
Ja, eller ja, axlar, någonting kan ju rosta sönder.
Ja, det är förstås liksom hur den där bilen brukar. Nu har jag till exempel tagit bort en hel bakaxel för den var så rostig och den får inte någon besiktning på grund av det. Och då satt vi en ny liksom bak sån här ram då liksom dit i bilen. Men det är inte det heller. Inte ska man tycka vara, man kan vara helt liksom okej med det. Det var inte, det blev inte ens en så saftig räkning för den kunden. Att ja, ja. Det var liksom
när jag är besiktningen kommer det ju fram sådant att, att är det rostigt och måste bytas. Och hur vet jag att verkstaden är pålitlig? Jag menar, det finns märkesverkstäder och sen sådana fristående verkstäder, så finns det sådana här som kallas för pajoja.
Ja, kyllä. Ja, bra fråga. Och det där, här tycker jag att det är bra att komma ihåg att liksom, är det sen liksom en liksom kompispaja eller är det liksom Mersus märkehuolta? Så i varenda av de här så jobbar det människa. Och liksom, jag vet att till exempel på Toyota och på Mersus, så de har en viss liksom sån här, vad de förväntar liksom av de här mekanikerna. Som kanske de, du har en kompispaja, så det är inte liksom, du går inte igenom en sån check vid arbetsintervju liksom. Men sen är det ju ändå så att när vi är människor så liksom kan man bli trött och man kan liksom göra misstag.
Att nu, Men jag tänker så här, att hur ska jag veta att en verkstad är pålitlig? Är det då djungeltrumman eller hur ska man veta? Finns det någon sån här tecken som du tycker att man ska se på?
Oj, det var nog en bra fråga. Nå, ja, jag skulle nog lita på djungeltrumman, lyssna på nära, liksom hur deras erfarenhet har varit. Och sen är det nog bara att liksom testa, liksom, att liksom, och bygga de där kontakterna själv också. Mm. Att det där. Men ja, det skulle jag liksom säga att...
Ja, ryktet. Ja. Hör du, vi måste snart börja avrunda, men vi hinner ännu. Säg fem saker som folk i allmänhet inte vet om sin bil.
Ja, vad heter det? Det är ju så att vi lever nu i 2026. Mm. Och vad heter det? Många bilar som vad heter det, till exempel från 2015 framåt, de fast har adaptiv cruise control och andra sådana här körbevakningssystem, så de är också liksom färdigt laddade med att de kan köra själv.
Ja.
Så det tycker jag är lite häftigt. Det bara är fast på lagen och att, liksom, att fabrikerna får OK att liksom aktivera de här systemen.
Ja.
Och det förstås kräver, det går ju inte bara så här att knäppa på fingrarna och måste sätta igång det, men det tycker jag är lite coolt.
Ja.
Och en annan grej, om din bil är från år 2000 eller framåt, så har den plus 30 datorer i sig.
30?
Ja, det är mycket.
Oj, oj.
Och de talar mycket med varandra, liksom. De har så här kanväula dit som liksom...
Ja,
okay. Det är intressant.
Annat?
Så annat fick jag faktiskt ett tips av min pappa att säga. Och han sa att många kanske inte är medvetna om att på deras kasko så ingår bärnings och sån här, vad heter det, om avfärden tar slut, assistans. Så att just det här jumpstart och liksom och sånt, och det är utan egen risk.
Jaha.
Ja, så det lönar sig att sätta bakom öra.
Ja.
Mm. Och sen, kanske en lite tråkig grej, jag vet inte, men bilens batteri laddar inte sig upp på korta sträckor tillräckligt. Så om du kör bara korta sträckor, så kan det vara att i någon skede så startar inte bilen, för den har inte fått ladda upp sig. Och då är det en bensin- och dieselbil.
Hur vet man att man har kört då tillräckligt så att den har laddat fullt?
Det är nog en bra fråga.
Vad är alltså korta körningar? Hur skulle du definiera en kort körning?
No, jag skulle säga en sån här liksom två kilsas, liksom fem kilsas, sån här liten skit.
Ja.
Den har inte hunnit värma upp sig så mycket ens.
Ja, så om man hela tiden kör såna, så kan det hända att den mitt i allt inte startar.
Ja.
Okej, var vi uppe redan i fem saker som folk inte vet?
En grej skulle jag kunna säga ännu.
Ja.
Luftkonditionering används inte bara för att kyla ner din luft. Den används också som en säkerhetsverktyg för att torka luften i bilen.
Ja.
Så om du någon gång får imma, vet du, på din vindruta, tryck på luftkonditioneringen så...
Ja. Jo, man ser ju mycket folk som kör med immiga, särskilt bakrutorna.
Ja,
är det så att de inte har AC:n på då?
Troligen, eller så funkar det inte.
Ja, okej. Okay. Hör du, det finns ju en massa sådana vardagsmyter om bilar. Nu ska vi se om de stämmer. Elbilar är alltid miljövänliga, vad säger du?
Så det är myt.
Aha.
Det lokala utsläppet är ju utsläppsfria.
Ja.
Så det är liksom så, men sen när man tillverkar dem så påverkar det nog. Och att tillverka el så
det, ja.
Där på jorden.
No, ja, det gör det ju. Och de där batterierna, de påverkar min sann. Alltså råvaran till batterier.
Tillverkar dem, ja. 100%.
Ja. Sen har jag hört en sån här, jag vet inte, är det en myt eller stämmer den, att man inte ska tvätta bilen på vintern? Att det behövs inte?
Jag skulle 100% uppmuntra att tvätta din bil på vintern. Att oftast så, till och med för lite uppehåll av att rengöra bilen, så kan skada din bil mera. Så det där, för det kan hamna från vägen salt, och salt, metall blir rost. Mm.
Hur ofta skulle du rekommendera att man tvättar bilen på vintern?
Jag skulle säga att det är helt fast på liksom, vad heter det, vet du, personen då, vet du, för att om din bil är smutsig och du ser att den är liksom smutsig, så skulle jag nog tvätta den. Men inte behöver du tvätta den liksom varje gång den blir smutsig, men så där kanske varannan vecka eller så.
Och sen förstås, om man kör på saltade vägar, så kanske oftare.
Nu, det är bra att vara medveten att det är bättre för bilen att liksom få spolat bort det där saltet.
Sen har jag hört att fågelskit, att det är illa för bilens lack, stämmer det?
Nå, åtminstone är det jättestörande när man ser det på sin bil.
Det är en annan liksom, sak, men jag har hört sånt här, att det där ska du genast tvätta bort. Vad säger du till det?
Ja, alltså, det är kanske lite som den här koden som kommer från bil, liksom, om du har en bil under ett träd. Ja. Så det där, så liksom 100% kan det liksom bli, vad heter det, fläckar och liksom grejer, men det är ändå bara lack som det blir på. Det går att ta hand om. Liksom.
Men lacket far inte, förstörs inte med att...
Lackets uppgift är ju att skydda bilen. Ja. Ska också. Så liksom, och det är ju egentligen bara en sån här liksom klar yta som det går att slipa och det går att polera. Och liksom, så.
Ja. Sen ännu en myt som du själv ville ta upp. Det här att byta alla däck samtidigt. Är det nödvändigt att köpa alla fyra däck?
Däckbyte och just vid den här besiktningschecken och den här quick check som vi talade om här tidigare, så om man märker att liksom, oj, här är nu liksom ett framdäck som är ganska slitet. Så egentligen så är, vad heter det, tumregeln den att byta pare.
Ja, så både bakdäcken eller båda framdäcken. Ja. Men man behöver inte byta alla fyra?
Behöver inte byta alla fyra, nej.
Okej, det där var alldeles nytt för mig. Ja. Jag har trott att man måste ta hela uppsättningen. Man kommer ju ganska mycket billigare undan.
Ja, men det gör man nog. Ja. För då kommer du också... Det har ju då att göra också med de här hjulvinklarna. Men liksom, de går ju axelvis. Så då kan du liksom ta det på det.
Just det. Nu är klockan så mycket så vi måste säga tack och hej till Jonathan. Tusen tack Jonathan Sjöberg för att du var här och klargjorde saker och ting om bilens teknik.
Tack så mycket, tack för att ni hade med.
Nästa onsdag så har vi lite klokare. Då är det lite annorlunda än vad vi brukar. Då har vi svenska Yle-chefer här som svarar på frågor som ni ställer. Ni kan skicka in frågor till liteklokare@yle.fi om vad som helst som gäller svenska Yle, så får vi svar på de frågorna nästa onsdag.